försoning. Varför det? Ska det behövas det? Är det inte bättre om någon kring och ha rätt jämt och vara perfekt och allting sånt där? Ja, vem vet. Det är tyvärr inte människans lott att få vara så. Vi kommer att ha fel, vi kommer att göra fel emellanåt. Vi kommer och vi ska vara glada och tacksam. För att om vi aldrig gjorde fel, skulle vi då gå till Jesus någon gång? Jesus som är vägen till himlen och vår räddning. Jag bara undrar. Jag tänker på mig själv när jag ser liksom att i de största prövningarna, nu för tiden går jag sällan ner på knä. Jag får lite för ont i rygg och höfter och lite annat. Men jag gör det ändå ibland. När det är riktigt, riktigt, riktigt krisartat på nätterna någon gång, då står jag på knä. Men det är när nöden är som störst. Det känns som att man har något tacksamhet ibland för Jesus så här under vardagen. Men man blir seriösast på något vis när nöden är stor. När man blir desperat. När man inte har någon lösning själv och man bara skriker till himlen. Var är din väg, Herre? Vi har ett beslut vi måste ta, men vi har ingen aning om vad du tycker, Gud. Då är det nog knä som gäller. Nådegåvor pratar Bibeln mycket om. Att Gud har då utrustat oss med olika nådegåvor som den heliga ande ger oss då. Och det finns mycket nådegåvor. Är det någon som känner till några? När jag säger nådegåvor, vad tänker ni på då? Någon frimodig? John är frimodig egentligen. John, vad är det för nådegåva? Va? Det är klia. Jaha. Kunskapen så visar. Ja, nådegåvor finns ganska många. Vem är den största av nådegåvorna? Vad sa du? Profetians gåva. Ja. Jag hävdar en annan sak. Den största nådegåvan är Jesus Kristus. Jesus Kristus är den största nådegåvan. Profetian är den största gåvan av sådana tjänstegåvor så som Paulus tycker vi ska söka. Och större än det är kärleken. Men om inte Gud hade kommit till oss genom Jesus på det viset, så är det frågan om det skulle finnas någon kärlek överhuvudtaget. Och vi kan inte använda gåvor ur oss själv. Det måste vara drivet av Guds kärlek för att det ska vara verksamt. Nåväl, hur kan jag påstå att Jesus är den största nådegåvan då? Jag sökte innan jag for hit. Någon gång har jag hört någon har sagt det och det klack till i mig så enormt. Ja, så är det ju. Det är Jesus som är den största nådegåvan. Det andra är också viktiga saker. Men Jesus är den största nådegåvan. Nu vet jag inte om man ska våga kalla Gud och Guds son som en nådegåva. Det känns som att man förringar han lite. Men ja, vi ska läsa Romarbrevet. Jag har inte hittat det bibelställe som klart säger så här. Jesus är den största nådegåvan. Jag har inte hittat det. Jag har hört några påståenden, jag har sökt det någon gång. Men jag har inte funnit det. Men man kan läsa ut det ändå om man går till Romarbrevet. Då tänker jag närmast på Romarbrevet 5 då. Romarbrevet 5, väldigt kärnfullt, innehåller fruktansvärt mycket kan jag säga. Jag rekommenderar er att ni läser igenom Romarbrevet någon gång nu och då. Det handlar om frid med Gud. Jag läser ganska mycket bara rakt av först. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Genom honom har vi tillträde till den nåd som vi nu står i. Pusselbit nummer 1. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet ger fasthet och fastheten ger hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har givit oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det. Utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Gud gav oss Jesus. Gud gav oss sin son. Vi förtjänar ni inte. Och det där är signum för nådegåvor. För någon gång har jag fått förklarat för mig, vad innebär det då att det är nåd? Ja, om man säger så här, att om jag skulle hamna, anta att jag rånar en bank. Och så blir jag ertappad av polisen, då hamnar jag inför domstolen och de kommer att döma mig helt korrekt till fängelse då. För jag har ju gjort ett brott. Och så säger domaren, men vi ger dig nåd, så du är fri att gå. Alltså egentligen har jag förtjänat domen, men jag får nåden istället. Och när man pratar om nådegåvor, då är det ungefär av samma karaktär. Att jag kan inte förtjäna det. Det är en gåva som jag får, för Gud har ett intresse av att låta folk ha olika nådegåvor. Som egentligen är en del av den heliga andes verk. Annars blir det vi själva som håller på med någonting. Men det är bättre att Gud håller på med någonting. Och nådegåvor kan man inte förtjäna. En annan förklaring var en gång som jag sa att nådegåvor är ungefär någonting som människor egentligen inte kan själva. Utan det är Gud som gör det genom dem. Det är nåd man får med. Vem kan profetera själv? Ja, det finns säkert många som försöker. Men liksom, att det är från Gud, det är ju en annan sak. Vem kan förmedla kunskap och vishet? Jag tänker att det finns en sån nådegåva. Jag hade en period då vi utforskade djupen i tillvaron. Vi höll ju på med något intellektuellt snobberi. Skulle jag vilja påstå, jag och en polare. Vi tyckte vi kände oss duktiga för vi kunde tänka ut så listiga tankar kring atomer. Så gick vi djupare och djupare och djupare, så vi var långt bortanför det som gäller nu. Nu är det trådteorin då som gäller som minsta beståndsdel. Men vi kom till slutsatsen att när man har hittat den, då kommer man att söka en ytterligare mindre beståndsdel och så vidare. Och nu är det ju Higgspartikeln man söker. En teoretisk filosofisk grej. Som man då kanske kan få fram då genom den här stora centralgrejen i Europa som de har byggt. Bern bland annat. CERN, ja just det. Så heter den, ja. CERN, visst är det så? Ja, just det. Det är en förkortning på någonting. Central, säkert. Nej, jag bara chansar. Nåväl, men i varje fall så vi slutade med det där, jag och min vän där då. För vi märkte, vi höll på så för mycket. Och man mådde verkligen inte bra ett av det. Och å andra sidan, vad skulle man hålla på med det för? Inte kommer jag någon närmare Gud för det. Jag kommer närmare min egen intellektuella förmåga möjligen, men jag kommer inte någon närmare Gud. Så vi slutade med det. Vi tog det beslutet. Vi kan inte hålla på så här länge. Det här är inte bra. Och vi var rörande överens om det. Då sa Polan så här: ja, det finns ju trots allt kunskapens och vishetens gåva. Så är det någonting som vi behöver veta, då kommer Gud att låta oss veta det i rätt stund. Och vet när jag har funnit att det faktiskt är så. Ibland har man förmedlat någonting och man efteråt kommer att fundera på, är jag tokig i huvudet? Vart har jag fått det därifrån? Vad sa jag för någonting? Och så efter en tid efteråt så såg man, det var nog förmodligen Gud, för det stämde. Men jag hade väl ingen aning om det. Det var liksom för djupt. Men Gud kan sånt ibland. Och det är inte jag, utan det är Gud som verkar genom någon. För att det ska bli lite uppbyggelse för människor och Guds kropp. Vi fortsätter. Adam och Kristus från Romarbrevet 5 och 12 versen. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall. Tänker det alltså. Genom Evas och Adams fall. Så har ju varit ju hela mänskligheten, alla som har fötts därefter, varit ju smittad av det som är arvsynden då. Det drabbar hela mänskligheten. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en enda synd. Märk väl att Romarbrevet pratar helt plötsligt om gåvan. Nåden från Kristus. Inte heller kom gåvan som följd av en enda synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ende, hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ende Jesus Kristus. Det är ganska bökiga ställen att förstå, men de är väl värda att fördjupas i. Men här pratar faktiskt ordet om Jesus som gåvan. En gåva som gav oss rättfärdighet, liv och nåd. En gåva som är nåd. Kan man kalla det en nådegåva? Ja, jag vet inte. Alltså, det känns lite motstånd i med det här. Ska man... Jesus är för stor för att kallas nådegåva. Men det går liksom inte att bortse från att Gud Fadern gav honom som gåva för att vi skulle få rättfärdighet, liv och nåd. För annars hade vi varit dömda till undergång. Nu när det här har skett, så det står så här, om jag går tillbaka till 11 versen. Där står det så här: men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Alltså, det som skedde i syndafallet, när hela mänskligheten blev syndare och hamnade under fördömelse och på väg att gå förlorad, det har denna enda människa och Gud, Jesus Kristus, upphävt genom sin död och sitt blod och sin lydnad. Och alla människor får räkna det till sin rättfärdighet. Det han har gjort. Vi har ingen egen rättfärdighet. Vi ska akta oss för att syssla med egen rättfärdighet. Det är av syndafallet det också. Själv kunna skilja på vad som är rätt eller fel. Nej, vi kommer att göra fel ibland. Men Jesus Kristus är i sanning vår rättfärdighet. Som du som, nu som ni har tagit emot Jesus. Och ni har ni gjort allihopa. Ni är rättfärdiga. Gå då och tänk illa om er själv. Tänk på alla fel ni har gjort. Tänk på allt dumt ni har gjort. Så är det ingenting jämfört med vad Jesus Kristus har gjort. Han har dött för dig. Han har låtit sitt blod komma för din räknings skull. Det är Gud Fadern i himlen som har låtit det skett. Gud Fadern bestämde det redan vid syndafallet. Jesus kom för att krossa den ondes verk. Och han har börjat med oss. För vi är inte likadana idag som när vi har varit frälst. Även om inte allting har blivit bra så har det blivit dramatiska förbättringar i våra liv. Åtminstone i mitt. Och jag tror nog liksom att vi alla kan säga det som har varit med ett tag. Att man gör inte längre samma saker som man gjorde förr. Man tänker inte på samma sätt som man gjorde förr. Man är till exempel... Någonting som jag var väldigt ute efter förr, det var ju att hämnas. När någon gjorde mig illa, då skulle jag slå tillbaka. Ja, det är köttet det. Gud säger någonting annat. Han säger, ja men förlåt dem då. Vänd andra sidan till, låt dem slå en gång till. Jaha. Det ska vara Gud som säger sånt. För vi människor tänker inte så. Men det är faktiskt nu så att det är nåd att få försoning. Det är nåd att få leva i försoning. Gud gav oss den nåden genom Jesus Kristus. Och vi kan ju när som helst göra anspråk på den största himmelska gåva som har givits oss människor. Och jag skulle då mana oss alla, gör det oftare. För som vi nämnde förra gången så en annan del i det som skedde på korset var ju att Jesus Kristus upphävde djävulens inteckningar i oss. Jesus betalade hela priset. Ja, den onde han tror sig äga och vill äga oss människor. Har han haft någon grepp på oss och han förlorar det så kommer han att försöka få det tillbaka. Och vi går inte till några sataniska kretsar och tillbe den onde någon av oss. Nej, men vi kan göra våra kötshandlingar och gärningar. Och så vi så småningom ramlar in igen. Då ska vi åberopa Kristus och hans blod. För den onde kan inte göra någonting mot det. Ibland påminner man sig själv, ibland påminner man den onde om att jag är Kristi tillhörighet. Du har ingen rätt i mig längre. Hur dålig och felaktig jag än är så har inte du någon rätt i mig. Jag är Guds ägodel. Han har betalt fulla priset. Så försoningen hade Gud själv bestämt. Den försoning som de judiska rabbinerna, eller vad man kallas, visst är det rabbiner som förmedlar offren en gång om året. Då. Ja, väl... Lite begreppsförvirring. Jag är inte så bra på det judiska. Men i varje fall. Så en gång per år så hade man ett offer med blodbestänkelse och så. Och så skulle folkets synder då komma på den där bocken. Syndabocken kom ju från det ordet då. Och sen körde man ut den då i vildmarken tror jag det var. En offerit var så. Och det var en symbol då för att nu har Gud befriat dig från den här årets synder. Och så blåser de iväg så där. Så enkelt var det. Så det fanns ju någon sorts försoning innan. Men Jesus, han blev det eviga offret. Det heligaste, det största. Guds största gåva till mänskligheten. Han gav oss sin enda son. Och varför det? För vad hade mänskligheten gjort innan? Vi har svikit Gud. Vi har stulit, vi har dödat varandra, vi har förstört skapelsen, vi har hatat mer än älskat och så vidare. Och så kommer det vad vi människor har gjort ganska mycket på den här planeten sedan vi var skapad. Gud var så less på oss, han lät syndafloden komma en gång. Han ångrar sig. Så ond hade människan blivit. Tänker, utan Jesus så blir den ondskan verkställd i oss. Det finns inte många vägval. Det går inte att tro att jag kan ha någon egen godhet. Ja, självrättfärdig kan man väl bli. Men någon egen godhet går inte att få. Det som är gott och det som är, har med försoning och rättfärdighet att göra, det kommer ifrån himlen. Det kommer inte från oss, inte våra handlingar. Men vi kan få vara del i det genom Jesus Kristus. Det där är stort. Att Gud Fadern, fast vi bara hade svikit, fast vi bara hade gått vår egen väg, fast vi bara hade vänt han ryggen, så gjorde han ordning allting ändå. Det är kärlek. Han visste att många av oss skulle vilja komma hem igen. Och vi som har sagt ja till Jesus, vi är på den vägen. Vi är på vägen hem. Det här är inte vårt hem här på jorden. Det är en tillfällig vandring vi är på. Vi är på väg hem. Och det hemmet är helt underbart. Försoningen. Det här som vi så har fått så fritt, så gratis, utan att kunna förtjäna det. Har vi fått fritt. För tänk efter, hur mycket fel har vi inte gjort i vårt liv? Hur många människor har man inte sårat? Hur många har man inte missförstått? Hur många har man inte talat illa om? Eller jag ännu värre då i mitt alkoholistliv. Hur många har inte jag bedragit, stulit från? Hur många har inte jag liksom tagit hoppet ifrån och bringa in mörker i? Och ändå blir man bara förlåten. Det är stort. Det går inte att förtjäna. Det är Gud som är god. Som älskar oss. Och därför lät han det sig. Och det är bara att ta emot nu. Det bästa sättet att inte bli älskad på. Det är att försöka förtjäna kärleken. Ett vist ord. Jag vet inte vem som har sagt det. Först, men det kanske kom från mig eller Gud. Men jag har funnit att det är så. När man försöker förtjäna kärleken. Så får man den inte. För den går inte att förtjäna. Kärleken är ju en del av Guds väsen. Hur ska man kunna förtjäna det? Men om man låter den komma så kommer den ju. Det är för att kärleken själv vill komma till oss. Så vad är det som kan hindra den här kärleken? För den har ju också ihop med de övriga nådegåvorna. För vi kan inte använda några nådegåvor om vi inte har fått tag emot den största nådegåvan först. Jesus Kristus, som är vår rättfärdighet, som är vår nåd. För annars är ingen människa som är värdig att bära någon nådegåva. Vi kommer alla ha ett kött nämligen. Men det köttet bortser Gud ifrån. Han förklarar oss rättfärdiga. Vi är inte rättfärdiga. Men Gud som är den högste domaren som har skapat allt. Han har sagt, ni är rättfärdiga. Ja, otrolig tanke. För fråga mig så inte jag rättfärdig. Nej, men nu råkar Gud vara större än mig. Är det någon som tror det? Ja. Alltså gäller ju det som Gud säger. Då är jag ju rättfärdig då. Så min röst i det där sammanhanget betyder ingenting. Ni hörde ju själv det närmaste vittnesbördet jag har på mitt liv. Jag är inte rättfärdig, det vet Jenny mest av allt. Inte är det. Och det är så skönt att slippa låtsas. Det fanns en tid när man skulle låtsas hela tiden vara rättfärdig. Man var bara liksom ett skal på ytan. Där liksom man läste av hur man borde vara ungefär. Och hjälp, vilket slaveri man var i. Jag är inte så längre. Nåväl. Jesus är det avgörande för försoningen. Och det mest avgörande är att vi själv inser att vi har oförtjänt fått full försoning för allt vad vi har gjort. Om det nu är så att vi har gjort det. Och det kommer en människa som gör mig illa på något vis. Borde inte jag då göra likadant mot den personen? Eller ska jag vägra en person som har gjort mig illa att inte få min förlåtelse? När jag själv har fått förlåtelse för så mycket, mycket mer. Då förvaltar inte jag Guds rike som det är tänkt. För Guds rike är tänkt att få sprida sig. Vi måste syssla med evangelisationskampanjer hit och dit. Vi måste syssla med allt möjligt. Men det ger ingenting om inte Gud är med inne. Men om vi låter Guds rike spridas genom vår försonande attityd till våra medmänniskor. Har de slagit oss? Ja, men låt dem slå en gång till då. Jag får ju bara förmedla Guds försoning en gång till. Jag kanske får lite ont i min stolthet och prestige. Men Guds rike växer. Ja. Nu finns det saker som, nu nämnde jag några hinder till försoningen. Prestige och stolthet. Alltså, ni vet hur det blir. Och den där har varit så otroligt dum mot mig. Skulle jag förlåta den där drömmen? Ja, så kan man kanske gå och tänka. Nej, det gör jag inte. Stoltheten finns där inne och tar sig i sitten också. Och den kommer att säga att jag inte ska förlåta. Och jag kommer liksom att skaffa anledningar till varför jag inte ska göra det. Och så sätter jag igång med en massa villkor. Ja, om han kommer och ber om förlåtelse och har ångrat sig och allting. Aj. Och har ångrat sig och allting. Då förlåter jag. Ja, men då är det ju ingen förlåtelse på Guds sätt. För jag ställer villkor. Men Gud ställer inga villkor på oss. Så vad har jag fått de idéerna från? Ja, från djävulen. Han är så. Men inte från Gud. Och Herren säger också det. Att förlåt dem. Ja, ni vet bönefader vår. Synder så som och vi. Amen. För att om vi inte gör det, då kommer inte Gud att förlåta oss våra synder heller. Okej, hur ska vi då ta oss in i himlen? Det är ett väldigt högt spel vi spelar om vi skulle vara försumliga där. Och jag kan då säga liksom att det enda vi behöver bekymra oss om egentligen, det är just den här biten. För att allting annat kommer som ett resultat av det där. För vi kan se väldigt många människor idag som är pompösa och mäktiga på olika sätt. Som går i egen kraft. Bibeln kallar de många för Egyptens folk då. De kommer med Guds ord ibland. Men det är egen kraft. De har inte gått till korset. De har inte tagit emot nådegåvan riktigt än. Så de kommer förmedla någon teori. Som passar några andra syften. Och det är bedrägligt. Fariserna gjorde så. De förkastade ju Jesus de flesta av dem. Men ordet var de kunnig i. De ville stå där själva. Själva vara så som Gud. Och nu har vi då nya rörelser på gång. Där det går ut på att vi människor ska vara så. Så som Gud. Eller gudar. Så det är ett hinder. Stolthet. Prestige. Och med prestige där räknar jag liksom att man ska rädda sitt ansikte hela tiden. Jag vet när jag gick utbildning till alkoholterapeut så var det där en faktor att alltid räkna med. När man skulle röra, man skulle inte göra något för svårt för en person som man kanske måste avslöja en förnekelse för. För om inte förnekelsen avslöjas så kommer man inte bli nykter. Men man ska inte göra något svårt för personen. Och då måste man veta liksom att det kommer att utlösa sitt behov av att han ska rädda sitt ansikte eller förklara bort. Så lite finkänsla måste man vara. Rädda hans ansikte. Vill du verkligen nå din broder eller syster med en skarp tillrättavisning som kan rädda hans liv, så gör ni inte offentligt. Ge han chansen i en rum först. Hjälp han eller hon att rädda sitt ansikte. För annars drar man igång den där prestigetarmen och den kan hindra mycket, mycket gott att ske. Så där är den heliga ande gör. Om man följer den heliga ande så brukar den heliga ande veta hur läget är hos min medmänniska. Och är jag bara lyhörd mot namnen så behöver jag inte kunna så mycket mer. För är jag lyhörd mot anden och ska använda någon gåva, så kommer jag dessutom ha kärlek. Och anden innehåller bara sanning. Så då har jag sanningen och kärleken. Allt som behövs för att jag ska kunna rättvisa min broder eller syster. Glöm egna försök. Det kommer utlösa en massa försvarsmekanismer. Om ni inte är väldigt, väldigt skicklig, vill säga. Så prestige, det är någonting som hindrar mycket av försoning. Prestige har egentligen som grundfruktan. Stolthet har också som grundfruktan. Föraktet har som grundfruktan. Hatet och hämnden har som grundfruktan och så vidare. Och det ofta har det med värdet att göra. Någon har kränkt mig. Jag måste ge igen så att inte liksom mitt värde försämras. Ja, möjligen inför människor. Men inför den högste då? Han säger väl så här, ja, du vart illa behandlad, men du gjorde någonting stort. Du tog försoningens väg, inte hämndens. Då växer någonting av den, och Gud i mig, och mitt kött dör lite. Och då är jag inne på fruktan, och det finns ett av de större hindren till att vi ska försonas. Alltså för att jag menar inte försona att vi bara säger ursäkta, eller ursäkta nästan är motsatsen. Förlåtelse är vad man pratar om och vill ha och ge. Så, för då sprids ju Guds rike. Jag menar, det börjar i oss och det kommer att spridas till andra. En del kan tycka att det är jätteobehagligt. Men när människor som själva drivs av något mörkt tycker att personer som lever i kärlek och sanning är lite obehagliga. Ja, de är rädda för det här okända. Helt enkelt. Och någonting blottas hos dem själva. Det är egentligen det som är reaktionen. Ja. Ja. Ja, då ja. Ja, John säger det här att ju närmare vi kommer Gud, desto mer lyser han upp synden. Och så är det. Det är många gånger i ens liv man har, Gud har lett en ett steg närmare honom. Och man brukar inte jubla och skrika halleluja direkt. Jag brukar inte göra det. För det syns ju någonting. Något skräp hos en. Men alltså, det slutar ju alltid med nåd. Så man blir ju mer barmhärtig av sig och mer nåderik. Om man inte går den vägen, då blir man krävande på sin omgivning. Man kräver att de ska vara korrekt och riktig i allting. Ja, det brukar människor som inte har tagit emot försoning. Man har ju själv någonting som man behöver få belyst. När man förstår det där, men Gud, du har förlåtit mig allt detta. Jag blir ju likadan mot min omgivning. Dock inte hur som helst. Jag menar, man ska inte vara något slagträ heller för folk. Det finns alltid en gräns. Då kommer människor till mig och bett om förlåtelse. Och jag har sagt mitt förlåt. Men för min sida spelar det ingen större roll. För den jag tänker man nu var inte ärlig. Den personen visste liksom att jag förmodligen visste. Så det var ju bara liksom att jag rädda sitt ansikte eller någonting. Men jag hade inte tänkt göra den personen någonting. Jag hade överlämnat saken till Gud. Men hur bra hade det inte varit om personen hade varit äkta? Då hade det varit löst. Men det kommer vi kanske senare då. En stor sak, som jag sa, en av de större sakerna som hindrar försoning, det är faktiskt fruktan. För Gud jobbar inte med fruktan som drivkraft. Det är vi människor som gör det ibland, och den onde gör så ibland. Han jobbar med kärlek som drivkraft. Och då märker vi att han säger drivkraft. Alltså när vi gör någonting, när vi tänker någonting, när vi tolkar någonting, när vi ser någonting i vår omgivning, så finns det någonting som har givit oss näring till det. Och är vi rädd Anta att jag är rädd för Johnny. Eller rädd för karar som är flinskall och har skägg här. Ja, då borde jag ju bli rädd för Johnny. Kanske någon har gjort mig illa, liksom såg ut så en gång. Eller finns det sånt minne. Men jag kanske har förlåtit det då. Så då kan jag se på Johnny utan att bli rädd. Om jag har förlåtit. Men annars kommer ju den här gamla erfarenheten att ligga kvar och prägla mig. Och den har ju sitt grepp i fruktan. Och då är det förmodligen fruktan som ligger där och spökar. Det finns en fruktan som är värre än andra. Och den står i Ordspråksboken. Och då läser jag den alltså som hinder för att sann försoning ska få ske. Ordspråksboken 29 och 25. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Okej, här står det så här. Människofruktan har med sig snaror. Det fanns en tid i mitt liv då jag var bunden av olika människor. Jag förstod ni inte. Men bundenheten bestod kanske i någon rädsla för att de skulle göra det svårt för en eller tala illa om en eller någonting. Det var en snara. Och en man reagerar oftast med ilska när han är bunden av någonting. Då kan man ju säga att den personen där borta har bunden mig eller så, eller där borta. Ja, så kan det väl vara. Men ska jag vara bunden så måste det finnas en fästpunkt hos mig också. Annars kan jag inte bli bunden. Så vad är det som fäster hos mig? För om jag har en broder där borta som har bundit mig på något sätt. Förmodligen har han gjort det omedvetet. Det finns personer som får den effekten i människor. Ska jag gå och vänta på att han släpper snaran? Nej, han kommer aldrig att göra det. Men tänk om jag släpper fästpunkten hos mig själv då? Då blir det som ett gummiband som fjädrar tillbaka till han. Så då kommer han att uppleva och känna att någonting har skett. Det sker också med försoningen. Det blir ringar på vattnet som det står i ordet. När jag försonar sig så släpps någonting. Och det kanske blir en rekyl mot det som var fel någonstans. Och det kan väcka upp dem. Men det är min försoning inför Gud som åstadkommer att det släpper. Så är det så att jag är rädd för en broder eller syster. Jag har förakt till en broder eller syster. Jag kanske liksom är beroende av dem på ett annat sätt. Antas liksom att jag har en broder eller syster som har givit mig mycket understöd och pengar. Ja, men de vill man ju inte bli så särskilt ovän med. Men tänk om jag ser nu gör de något så galet fel. Jag kan inte stå kvar här. Vad gör jag då? Ja, det är bara att gå ändå. För det är inte den personen som är din försörjare. Det är Gud som är din försörjare. Han kommer att lösa den på något sätt. Gå därifrån. Det är inte värt priset. Sälj inte din själ. Låt inte fruktan vara det drivmedel som gör att du fortsätter och kvar och är bunden. Gå därifrån. Och när du går därifrån då känner du att det spänner. Det är som ett gummiband. Det där. Det är som ett gummiband. Och det kan ligga åratal tillbaka i tiden. Det kan ligga i ditt minne. Personen kan vara död. Men det finns en fästpunkt i dig. Kapa bandet. Gå därifrån. Och gå inte dit sen på en gång efteråt och koppla på det på nytt. Du får göra om samma sak igen sen. Till slut är du förhärdad och fattar inte längre att du är bunden. Och vill vara bunden. Det finns människor som vill vara bunden. Nu känns det trygg så. Och det ska jag inte prata om nu. Det är en annan läkedomsprocess som ska till i det. Men i grunden har det med vårt värde att göra det här. Och hur kan det ha det? Jo, när jag levde i denna världen, på denna världens vis. Det lät bibliskt, va? Jo, då skulle man alltid prestera och förtjäna. Man skulle vara duktig. Jag vet, min pappa fanns ju inte när jag växte upp. Så vuxna karlar var för mig någonting som jag alltid strävade efter att behaga. Jag kommer ihåg en underbar karl som heter Kalle Thunfors. Det var en karl som trodde på mig. Och han hade ett bryggeri i nederlag och sålde mycket öl och läsk och grejer. Och jag var stark. Och inför han så ville jag alltid vara starkare och duktigare. För jag visste, ville alltid att han skulle gilla mig. För då skulle jag bli godkänd, trodde jag. Och så höll jag på som barn. Och jag insåg inte liksom att det var ett slaveri. Men han missbrukade ni aldrig. Han var barmhärtig mot mig. Och det var väl rätt kar. Så avsaknaden av en far i mitt liv, det gjorde liksom att jag fick en prestationsmässig relation till äldre män, även lärare och så. Jag ville behaga dem. Jag ville känna mig godkänd. Men det gick ut på egen prestation. Det var att leva på denna världens vis. Nu när vi lever på Guds vis, då är allt det där redan fixat. Jesus Kristus har dött för oss. Gud har bevisat hur värdefull han tycker att vi är. Alltså den renaste, den som aldrig har begått någon synd. Han som är själva ordet, Jesus Kristus. Han offrades av fadern för att vi skulle begripa. Så här värdefull är det. Det här är ditt värde. Tänk på ert värde. Så tappa den onde greppet. En väg till frihet. Tänk på det värde som Gud har givit er. Det hänger inte på duktighet. Det hänger inte på inkomster. Det hänger inte på hur trevlig eller hur snygg man är. Det har ingenting med saken att göra. Jesus Kristus är ditt värde. Din rättfärdighet. Din nåd. Och din försoning. Så förlåt de som har gjort er illa. Förlåt de som har svikit er. Förlåt de som har lurat er. Och förlåt de som har insått fruktan i era liv. Om ni förlåter dem så släpper greppet. Och det kan bli en väckarklocka för dem. För ett band. Antag att, ja, hur ska man säga, kärlekens, nu menar jag inte kärlekens band. Jag tänkte ta Jenny som exempel, det går ju inte. Men Jonne då, ett band. Du har hotat mig med hämnd att avslöja någon hemsk hemlighet om mig. Om inte du får som du vill. Ja. Hur förhåller jag mig till det här då? Ja, jag kan ju välja liksom att okej, då tiga väl då så. Ja, vad får du för resultat? Ja, hans impuls till mig går ju in. Jag släpper in fruktan, jag föder fruktan. Jag blir mer rädd i mitt liv. Jag blir mer rädd, så blir till slut blir rädsla min drivkraft. Och den kommer hela tiden att göra någonting med mitt värde, rädslan. Och rädslan föder nämligen också prestation. Och då kommer jag att prestera för att känna mig värdefull. Jag ska vara snygg, sexig, smal, framgångsrik, rik, duktig, tillmötesgående, allt, name, allting. Jag får aldrig vara den jag är. Gud har gjort mig till den jag är och den ska jag vara. Men jag kan göra tvärtom. Jag kan ju säga, nej men aldrig i livet, jag är inte klok. Vänd om till Gud. Men så säger man kanske inte till vilken person som helst. Det gör man ju kanske inte, man kanske är rädd. Eller kan det vara en stor myndighetsperson och de vågar man väl inte utmana alla gånger eller mycket som helst heller. Framförallt säger man väl inte åt liksom bankdirektören att gå och vända om till Gud. Det är sant som jag säger att jag är delägare. Du är ju avlönad av banken, men jag är delägare. Det är faktiskt sant, men sånt säger man ju inte. Om vi då tänker så här, att den här fruktan, om jag låter det ske en gång, så lyckades Johnny då kanske koppla ett band på mig. Med den fruktan. Jag kommer att gnaga igenom. Ja, jag måste liksom. Jag får inte reta han för mycket. För då kanske han avslöjar de här hemska hemligheterna. Och så allting så. Det kommer jag att fortsätta i mitt liv. Och sen händer väl det här hemska liksom att. Ja, så småningom flyttar man från orten. Och så tror man att allting är löst. Men det är inte löst. För det ligger kvar här inne och här inne hos mig. Då kommer man att bli rädd att möta karln i framtiden istället och så vidare. Så hur gör man då? Ja, jag förlåter karln att han gjorde så. Och när det sker, då är det som ett gummiband. Och har det gått lång tid och har man flyttat sig geografiskt, så kan man nästan tänka att spänningen är värre. Nu vet jag inte om det verkligen är så. Sånt här kan ju liksom minska kraften också med tid. Men om det nu är så att spänningen är värre, så vad händer då när jag förlåter och bandet knapas av? Alltså tänk ett långt gummiband. Ja, men det kan bli sån kraft, för fästpunkten är ju kvar hos min motpart. Det snärtar till så att, ja, han kände att någonting skedde. Det kan bli hans omvändelse. Kanske inte att jag går och talar om allt fel han gjorde. Det kanske inte har någon effekt. Utan just det faktum att jag förlät, så att bandet släppte. Puff, säger det borta. Och så blir han kanske omvänd och räddad. Människofruktan har med sig snaror. Nåväl. Kapa de snarorna. De har inte med Gud att göra. Jesus Kristus gavs till oss människor, Romarbrevet 5, av Gud. Han hade bestämt så. Jesus Kristus blev därigenom genom sitt blod vår försoning med Gud. Alltså det var Gud som försonades med oss. Eller var han som ordnade till det. Han har inte gjort oss något fel, men det var han som ordnade till det. Han är vår rättfärdighet. Han är vår försoning. Och han är vår nåd. Och det finns ingen annan rättfärdighet, nåd eller försoning. Jesus är störst. Under hans fötter ska alla krafter en dag läggas under hans fötter. Allt. Det håller redan på ske. Men i slutändan ska alla krafter, makter, väldigheter läggas under hans fötter. Jenny sa, innan vi for hit, så stod hon vid telefon och så sa hon, ja Jesus, eller någonting, sa hon. Jag vet inte vad hon tänkte på, men ja, vad vill du, sa jag, eller vad det var. Heter du Jesus, det säger hon. Nej, säger jag. Jag hörde fel. Jesus och jag är inte värd att nämna samma vecka. Jag är inte värdig att vara närheten av där Jesu namn är egentligen. Och jag menar när jag säger det. Det är bara det att man begriper inte det stora som han är. Men vi tillhör honom redan nu. Fullt försonad, fullt rättfärdig förklarad redan nu. Han som alla krafter, alla makter, alla väldigheter, precis allting ska läggas under hans fötter. Han har redan vunnit segern på Golgata, och det var en tidsfråga innan det här sker. Vårt uppdrag är att visa vår omvärld vad det innebär att vara kristen. Så om de slår det, förlåt dem och vänd andra sidan till. Guds rike bara sprids ännu mer. Låt det dock inte utnyttjas, det finns en gräns. Amen.